En podcast från Aftonbladet.
Erik.
Är det Erik Niva i Dallas?
Nej, det är Erik Niva i Frisco, vilket ju är en helt annan sak. Det vet både du och jag egentligen.
Rimligt, vet du varför jag vet det? För att jag är också i Frisco i Dallas.
Det är Simon Bank i Frisco, ja.
Alldeles riktigt. Vi har ju följts åt i 2 dygn. Jag vet inte, vad tycker du har varit bäst med de här 2 dygnen?
Det bästa har väl varit när jag kom i tid från Monterey till Dallas och vidare till Frisco. Och du blev kvar på vägen mellan Monterey och Dallas och därefter Frisco.
Ja, men det vill bara hålla med. Alltså, det bästa var de här vibrerande ögonblicken när man inte fullt ut visste om Sportbladets fulla trupp skulle hinna i tid till dagens pressaktiviteter i Frisco. Och risken var överhängande att Erik Niva själv skulle få rodda hela vårt journalistiska uppdrag.
Och vet du vad jag kände då?
Vad kände du?
Att det är dags. Nu har jag äntligen fått uppgiften som innebär att jag kan visa hur tappad jag är med min cap och mitt svärd. För jag skulle då göra 6 personers jobb. Och jag skulle göra jobb som jag var illa lämpad för att göra i mångas ögon. Jag skulle chitchatta i den mixade zonen med svenska landslagsspelare och landslagsledare. Jag skulle sända live i olika pressformatsformer. Jag skulle vara snabb hem med citaten så att vi kunde skicka in dem i olika liveformat. Vad skulle jag mer göra? Vad gör folk egentligen på de här pressammankomsterna?
Du frågar mig det som att jag skulle vara en auktoritet på området. Jag brukar väl också bara mest
du brukar
glida
i
runt
de här
och snacka strunt.
Ja, jo, men du är i alla fall på plats.
Ja, nej, men det är väl just det. Det vill vara lite mer kvickfotad än vad du är van med, helt enkelt. Saker ska hem, det ska vara lättvikta saker. Det ska inte vara 25 000 teckens dokument om makronivåer och ingående politiska sammanhang eller sådär. Det ska vara något kvickt och lätt om vem som hade vilken sorts, jag vet inte fan, parfym eller lättare skada och så vidare.
Vet du vad du är nu? Nu är du lite raljant och lite nedlåtande. Saker om vem som hade vilken parfym. Är det det som Sportbladets utsända, är det det som det svenska medieuppbådet ägnar sig åt när de bevakar vårt landslag?
Jag tycker om att du redan har glidit in i försvarsställning utifrån den här rollen som du aldrig fullt ut axlade, som du bara var nära att ta på dig. Hörru, sluta låtsas som att du inte är guldpennan, fjäderpenna krönikör.
Ja, det var länge sedan, men nej, men det är fascinerande. Alltså, när det är mästerskap och Sverige deltar, då är det ju ofrånkomligen så att 90% av utsända svenska journalister av naturliga skäl bevakar det svenska landslaget. Och det medför ju att ett eget ekosystem bildas. Och det är ju det som ganska många lyssnare är bekanta med genom att ha lyssnat på Fotbollskanalen On Tour eller Sportbladet Inside eller Offsides podcast eller vad det nu mer finns för format. Och det är ju verkligen en egen mästerskapsbubbla där i. Och du har ju tillbringat en stor del av ditt yrkesliv i den bubblan och du försöker hitta dina egna vägar när du ska navigera dig fram inom den. Medan jag brukar göra ett nedslag, ett studiebesök per mästerskap ungefär. För jag vill gärna se det svenska landslagets bas, jag vill gärna förstå hur allas eran vardag ser ut. Men jag trivs ju förträffligt illa när jag väl kommer in i den där kontexten. För det är någonting med hela skolresekänslan som inte funkar för mig. Och det är ju därtill också det här med att det är jättesvårt för mig att hitta något journalistiskt existensberättigande där i. För jag är inte bra i en mixad zon där man ska ställa 2 spetsiga frågor innan ordet går över till någon annan. jag är väl inte heller så jättebra på att hitta de där liksom triviala vardagsdetaljerna som på något sätt förmedlar en känsla hem till fotbollsnationen Sverige. Utan jag känner mig bara malplacerad och obekväm när jag kommer till baslägret och fylls ju av den där liksom nästan överväldigande känslan av att jag måste bort och härifrån, jag måste tillbaka ut på vägarna, jag måste mot en match med något obskyrt landslag från en annan världsdel, för jag kan absolut göra det svenska landslagets matcher med både glädje och behållning, men det här maskinella mästerskapstugget som det är så många som är så bra på, att det är jag inte kapabel till, det är bara att konstatera.
Nej, men det finns en sån medfödd och inneboende dubbelhet i allt det där. För jag är ju i mångt och mycket som du. Jag tycker att de liksom mest roliga och kanske självförverkligande mästerskapen har ju varit mästerskap där Sverige inte har varit med. Där man är på resande fot och far runt och se på matcher och formulera historier kring tusen andra saker som inte är vid sidan av någon form av medial allfartsvägar. Samtidigt så vet jag ju att berättelsen om ett mästerskap, berättelsen om det här mästerskapet om 10 år, eller 5 år, eller 15 eller 20 år, kommer i mångt och mycket i Sverige vara berättelsen om Sveriges VM. Och att vara med och formulera det är också oerhört värdefullt och intressant och uppfyllande också. Så att det finns en dubbelhet i det. Jag förstår verkligen var du sorterar in dig. Jag förstår också varför så många tycker att det är spännande att hänga just där. Där blickarna etsar sig in från det svenska folket och från våra läsare och tittare hemma.
Ja, det gör jag också. Och jag önskar någonstans att jag hade upplevt det som lättare, eller för den delen mer givande, att köra den grejen, för herrejösses, vi kommer från Sverige, vi lever med och för den svenska fotbollen. Det är det som är den viktigaste berättelsen. Men miljön funkar inte för mig. Jag har gjort min dag i den svenska landslagsbubblan, den svenska mediebubblan nu. Och nu ska jag bort härifrån, nu ska jag till Kansas City, nu ska jag se Argentina, nu ska jag se Algeriet. Nu räcker det för mig den här gången.
Vamos muchachos. Vi har ju svarat på vår position är, eftersom vi då är på samma plats i olika rum.
Och nu har du i och för sig, du kommer ju vara kvar här när jag drar, men för båda oss har det varit första dagen runt det här svenska VM-lägret. Du är en skickligare miljöskildrare än vad jag är. Hur skulle du beskriva liksom bara platsen vi är på och för den delen stället där det svenska landslaget har alla sina träningar?
Alltså det finns något kittlande i att man är i det som är då USAs nationella museum för soccer. Alltså där man har samlat upp historiska artefakter, om det är med hemtröjor eller Brandy Chastains direkt från hemma-VM och vad det nu kan vara.
Sport-BH'n var den där?
Jag såg inte sport-BH'n. Det hade ju varit kittlande såklart. Men man, det gör något med en att man ser alla de här Landon Donovan, Damarcus Beasley, Tim Howard, alla de här namnen och pokalerna, framförallt då på damsidan förstås. Där är det. Och sen så är det en arena, FC Dallas, eller Dallas FCs hemmaarena, som är då mitt i någon sorts renoveringsarbete. Och alltihopa är en stadsdel som är då väldigt mycket den här sortens bilburna amerikanska städer. Det vill säga att saker hänger inte ihop. Det är inte, ja, du vet att vi kom dit med vår bil, bilen parkeras. Man skjutsas med en golfbil de 300 meterna till arenan.
Det var
arenan.
Min lyckligaste 4 minuters period under hela det här dygnet. Inte dygnet, för det var rätt kul igår kväll när Sverige gjorde 5 mål i VM. Men under just den här dagen när jag behövde ingå i drevet. Det var min lyckligaste stund när jag blev skjutsad i en golfbil, för då kände jag mig fri igen. Och det var något, men det var absolut amerikanskt.
Ja, det var fint. Jag tyckte det var trevligt också när vi åt middag tillsammans. Men vad fan, vi är alla olika. Men just det här, det ytterst amerikanska att punkt A och punkt B hänger inte ihop så tillvida att man inte tar bil mellan punkt A och punkt B. Det är något väldigt amerikanskt och väldigt speciellt med det. Så man, det är svårt att förlika sig med fullt ut. Den miljön jag befinner sig
i. Jag har ju rest ganska mycket i världen, men jag har rest ganska lite i USA. Så jag kan ju komma och tycka att jag har rätt att berätta för andra om Transnistrien eller Transylvanien eller Tobago, men jag tror att det är väldigt många svenskar som vet mer än vad jag gör om Texas, och jag kommer hit och blir ju ändå, om inte förstummad, så ändå förundrad över att allt är så väldigt platt och så väldigt nytt och så väldigt ödsligt. För just de här delarna av Frisco så finns det ju liksom inget liv mellan husen, det finns inget liv mellan vägarna, utan det som existerar det är just hus och vägar och väldigt platt mark däremellan. Och allt känns ju väldigt nybyggt och allt har den där känslan som vi i Sverige automatiskt refererar till som Hammarby sjöstadskänsla. Alltså lite sterilt och lite ödsligt eftersom att det är så nybyggt. Och det är ju allt jag sett hittills av Frisco, av de 6 kilometer vi har mellan vårt hotell och FC Dallas arena där Sverige tränar. Men jag har frågat några av dem som har gjort nu en vecka, 10 dagar med Sverige och haft möjlighet att utforska omgivningen här kring. Liksom, är det här allt? Ser hela Frisco ut så här? Och jag får svara, ja, jo, men så är det. Det är liksom vägar och det är nybyggda hus i stora, rektangulära former och så är det inte så där jättemycket mer än så. Och för egen del vet jag inte om det är korrekt eller inte, men som Håkan Hellström en gång hade summerat, om detta är allt så dör jag. Så det förstärker ju känslan av att nu är hälsa på här, men jag kan inte vara kvar. Jag måste liksom bort från den här SimCity-verkligheten och närma mig någonting som innehåller lite liv igen. Och ja, det ska jag göra medan du ska vara kvar.
Gäst hos overkligheten, ge mig något som tar mig någonstans och så vidare. Jag ska försöka utforska Frisco åt, jag ska vara dina ögon och öron och dina känselspröt här och se om det finns någonting mer här. För jag håller med, är det här allt det blir så dör jag. Men vad fan, ett snabbt betyg avkräver jag dig, hur är din status?
Men statusen är ju alltid jävligt god för att jag surfar på känslan från gårdagen. Än en gång 5 mål. I en VM-premiär, ja, mycket, jag vill på säga, mycket begär jag inte av livet. Det gör jag, begär ganska mycket av livet. Men i en sån här kontext så skulle jag aldrig komma på tanken och önska mig något mer än så. Så jag är kvar på den uppåtvågen. Jag tycker att det är för jävla kul att komma in i ett blågult mästerskap på det här sättet. Så statusen är prima. Det är lite för sent, jag går upp lite för tidigt. Ja, ja, men det tar vi framöver. Än så länge är allt där det ska vara.
Den dagen, den sorgen. Nej, jag kvalar dem också in på goda 3+, får man säga. Och med svung i steget ska jag upptäcka Frisco.
Jag får ihop till 4.
Ja, det kanske
är. Frisco 4, det är betyget jag sätter.
Ja, okej, okay. Frisco 4 kan jag köpa. Möjligen.
The Frisco 4, det låter som en bra jävla paramilitär grupp som dömdes till dödsstraff i en texansk domstol.
Ja, sant. Du, var hittade klubben Frisco någonstans? I Sverige alltså?
Mm. Alltså, som i nattklubben eller?
Nej, ah, IK Frisco, alltså fotbollsklubb.
Fotbollsföreningen, aldrig hört talas om i mitt liv.
Svagt ändå. Jag vill säga utifrån min sjuhärads kunskap och bakgrund att den ligger i Herrljunga, tror jag.
Jaha.
Järnvägsknytpunkten.
Alltså det är Siderklubben.
Absolut. Och järnvägsknytpunkten där i Västsverige. Frisco, jag tror det.
Ja, alltså man hamnar ju fortfarande oväntat ofta med 1,5 timme över i Herrljunga. och så strosar man bara runt där för man väntar på någon Boråsanknytning. Men jag har aldrig förirrat mig till en hemmamatch med IK Frisco. Det får planeras in framöver, för det vill man ju
uppleva. Men du fan, har du varit på Herrljungas centralstation, så det finns en sak som den i alla fall var känd för under mina yngre år. Det var att den hade en sån här, man säger väl inte speaker, men du vet, utropare.
En lustig
på den stationen. Nej, vad heter de här som talar om att, vet, nu är det 5 minuter kvar till tåget till si och så, kommer in på perrong si och så. Ingen lustig kurre, däremot en kvinna som har en extremt sensuell röst som läste in. Aha. Hon var känd för det. Jag tror att det till och med gjordes tidningsartiklar om henne. När hon,
nu för tiden är väl allt automatiserat och mekaniserat, så inåt helvete. Du får väl samma robotröst oavsett om du är här i Ljunga eller Laxå eller Boden.
Nej, och det är för jävligt, för att hon hade någonting. Det var liksom tåg 18 från Borås inkommer nu på perrong 2. Det hade något.
Ja, det är, jag hör vad du säger. Men nu ska du faktiskt inte prata om smått erotiska tågspeakers i Västsverige.
Det var tråkiga nyheter.
Du ska gå
igenom
några snabbpunkter kring de VM-dygn vi befinner oss i. Vad har du att snabbt skjutsa oss igenom?
Ja, vi brukar väl försöka ta in... Peppen är ju på något sätt inneboende i vårt, det vi bär med oss från gårdagen, känns det som. Men vi ska se framåt lite och väl rubricera det här med, som vi kallar för, utanför linjen. Vad hittar vi utanför linjerna och tar med oss in i VM? Har du någonting som du vill ta med dig därifrån?
Nej, så utanför linjerna för mig idag är att jag har stått utanför linjerna på Sveriges träningsanläggning och haft vadslagning med dig om vilka svenska reserver som är skickliga på att skjuta i mål på 2-touch. Och där ska jag ju bara skjuta in att jag vann, eftersom att du investerade väldigt hårt i att Hjalmar Ekdal skulle sätta alla halvvolleys. Och så blev det ju inte.
Nej, och det var ju tråkigt. Jag kände för killen. Jag tror att han hade någonting i sig. Han utstrålade någon sorts jävla övertygelse som han inte sen levde upp till.
Men det är ju inte riktigt utanför linjerna så som vi har kommit att tolka begreppet. Då har det ju mer varit politik och omvärldsbevakning och det storskaliga spelet runt mästerskapet. Ja. Och där har väl inte haft så jättehög input idag, förutom då att det såklart har varit en speldag med extrema insatser i liksom de vågskålarna. Vi har ju haft, ja, men en enda lång dag av geopolitiskt intressanta matcher där Kap Verde-Spanien kanske inte gjorde extremutslag på skalan, men sen så blev det bara mer och mer ju längre spel de pågick. Det var Egypten. Och därefter var det Saudiarabien, och som avslutning var det Iran. Så det är väl min VM-dag egentligen, både innanför och utanför linjerna. Liksom allt det som går att knyta till de där matcherna.
Ja, det är väl så. Vi brukar också lyfta fram så att dagens spelare lite framåtblickande. Och jag skulle gärna väva ihop det, eller lite halvt i alla fall, och peka på en spelare, ett lag som går in i elden i... Ja, alldeles snart då, i sitt allra första VM, och jag har en lite bredare tanke med det. Jordanien spelar ju sin allra första match i fotbolls-VM, möter Österrike. Och det som är intressant med det, för du minns ju, och jag minns ju, hur det såg ut i Qatar för 4 år sedan, att det var ju den flagga som kanske syntes nästan allra mest var ju en flagga på en nation som, och ett folk som inte ens var där, det vill säga Palestinas flagga, syntes överallt.
Absolut.
Den har ju inte synts här i USA och Mexiko alls, eller i Kanada alls på samma sätt än så länge. Och därför sitter det lite extra att Jordanien nu gör VM-debut, för Jordanien är väl på något inverterat och halvt sett en representant även för Palestina.
Ja, nu har jag inte kollat på sistone, så jag kan inte de uppdaterade demografiska siffrorna, men liksom den jordanska nationen har väl en befolkning där en majoritet har någon form av palestinsk etnicitet snarare än en traditionellt jordansk kunglig etnicitet.
Ja, det är ju precis så. Jag vet, man, förr brukar man räkna med ungefär hälften hade på något vis rötterna i Palestina av befolkningen. Och Jordanien är ju en lite speciell nation i den delen av världen. Men där har ju aldrig, oljan har aldrig sprutat in sådär. Det är liksom på något sätt och vis den fattiga kusinen där i Mellanöstern. Och den har ju också, till skillnad från ja, men länder som, säg, Qatar eller vad du nu har, som har massa, ja, det som italienarna kallar för oriundi, alltså naturaliserade utländska spelare som spelar för dem. I Jordanien spelar jordanier, och väldigt många av dem då, av Jordanien, har ju palestinska rötter och brinner för den palestinska saken. Och den man kan lyfta fram och titta lite extra på är väl lagkaptenen Moussa Al-Tamari, som jag väl har sett lite grann under åren i Frankrike. Han har spelat i Montpellier, nu spelar han i Rennes. Är, ja, precis som den Khalid Dayari som jag pratade om inför Sveriges match, en sån där inverterad högerytter med en fin vänsterfot. Och som också då är oerhört engagerad i den, just den palestinska saken. Han är född i Amman med palestinska föräldrar. Han är själv en oerhört praktiskt utövande troende muslim. Han har gått i sina koranskolor och han har undervisat unga i islam. Är oerhört troende och är oerhört engagerad i frågan om Palestina, helt enkelt. Jag vet att när de spelade asiatiska mästerskapen här om året och de tog sig långt där, lite semifinal, så ja, då tillägnade han segern till Gaza och pratade medialt om förhoppningen om en fred eller en åtminstone en vapenvila för folket i Gaza. Och ja, nu så ska han debutera i VM och Jordanien ska debutera i VM, och väldigt många i Palestina och i Jordanien kommer att koppla det till just frågan om Palestina. Man kan ställa sig hur man vill till det, men det är ändå en intressant fråga, och det är intressant att se hur, om det kommer att märkas på läktarna, om det kommer att märkas på vad spelarna i laget säger efteråt.
Är du liksom inne på den rivalitet som finns inom den jordanska fotbollen, alltså framförallt då det definierande derbyt i nationen mellan Al-Faisali och Al-Wehdat?
Är vi i Amman då, eller var är vi någonstans?
Ja, då är vi i Amman. Men det är ju att ja, den ena klubben uppfattas ju som den palestinska klubben, och den andra klubben är den jordanska kungakronans klubb.
Al-Wehdat, eller antar jag.
Ja, så Wehdat är ju den palestinska klubben, ja. Exakt. Och Faisal är den jordanska kronan. Och jag har varit så jävla sugen på att åka ner och se det derbyt flera gånger om. Och jag har varit ganska nära. Vi hade ju Jonathan Tamimi, som är palestinsk jordanier, i den jordanska ligan här om året. Han gick ju faktiskt och blev mästare med den lite obskyra klubben Al-Hussein. Men det blev aldrig av att jag kom iväg dit. Men det är jävligt fascinerande det där, för att det finns den inneboende spänningen som ändå inkorporeras i ett jordanskt landslag. Är det just den jordanska kronans lag, eller är det den palestinska majoritetens lag, eller är det någonting däremellan? Du har väl burit några palestinasjalar i ditt liv, befarar jag?
Svar nej.
Okej, okay, du har en annan estetik. Men, alltså, jag har ju sett Jordanien spela på plats i asiatiska mästerskapen och har fått det här utpekat och förklarat för mig, att det finns då rödvita palestinasjalar och det finns svartvita palestinasjalar, keffiyeh som de säger på arabiska. Och då är det jätteviktigt då att de svartvita sjalarna, ja, det är de som man förknippar med jordanier från Palestina. från den västra sidan av Jordanfloden. Men ska du vara rättrogen liksom rättrogen jordanier i många generationer, gärna i liksom nedstigande led från en släkt längd nära kronan, ja, då ska du göra rödvita palestinasjalar. Viktig distinktion, intressant att titta på när vi kommer till dagens VM-fotboll. Vad är det för sjalar som syns på läktaren? Det finns saker att uttolka ur dem.
Har du burit palestinasjal?
Nej, inte. Det är alltså någon gång jag har gjort en poäng av att ta en bild med en palestinasjal som liksom ska illustrera något. Men jag har aldrig gått runt i vardagen klädd i palestinasjal. Det var liksom inte mitt attribut.
Rimligt det. Och det behöver inte ses som ett ställningstagande om man inte vill, men det är i alla fall en intressant fråga. Det är intressant att se. Och jag vet inte heller om det är så att det är sorterat bort från läktarna av politiska skäl, för det har varit väldigt få just Palestina-flaggor till skillnad från förra VM till exempel.
Vi har ju inte riktigt följt Iran, Nya Zeeland på det sätt som vi borde ha gjort. För att vi var på den svenska träningsbasen och väntade på att Mattias Svanberg skulle sätta sig vid ett podium istället. Och inget ont om Mattias Svanberg, han förde sig väl vid podiet. Men det faktum att vi satt där och lyssnade på honom innebar ju att vi inte riktigt följde Nya Zeeland mot Iran, trots att någon av oss såklart borde ha varit på plats i Los Angeles. Men nu tillät inte riktigt logistiken att vi var det. Så vi har ju inga förstahandsuppgifter att komma med när det kommer till kontexten runt den matchen, flaggorna runt den matchen. Vi har ju förstått att det såklart var många av den gamla varianten av Iranflaggor, alltså shahflaggorna med solarna och lejonen och allt det där. Men så som jag har fått det förklarat för mig, så tycks det ha varit någon form av FIFA-diktat om att aktivt välja bort att filma de läckta flaggorna och istället fokusera på annat som händer nere på planen snarare än läktarna, bara för att eliminera den dimensionen i bilderna som kablas ut över världen.
Ja, men så är det. Infantino har sagt två saker, det är att fotboll inte hör ihop med politik och att Donald Trump är fredsfursten och härskaren och världens bästa president. Så då får vi lyssna på det.
Men vet du vad jag ska göra innan jag lämnar den matchen? Det är att faktiskt prata lite grann om det lag som det aldrig pratas om, eftersom att Iran av förklarliga skäl tar upp ganska mycket syre. Mm. Men Nya Zeeland, detta poängsnattande VM-lag, detta blågula VM-lag. För det är ju ett faktum att det här är på ett sätt som inte ens är särskilt långsökt ett blågult VM-lag, och det är inte riktigt på det sättet som Irak är eller Bosnien är, men jag vet inte riktigt hur liksom etablerat och genomtröskat det här är. Har du koll på vad som gör Nya Zeeland till ett svenskfärgat VM-lag?
Nej, mer danskt. Jag vet att många spelare som spelade i danska liga, men nej, det svenska ligan har svårt för.
Ja, nej, men det är väl besläktat, tror jag. Men kollar du till exempel på Eli Just, alltså killen som gör de två målen för Nya Zeeland idag, så är det en anfallare som numera håller till i Motherwell i skotska ligan. Men när han ska förklara vem han är och hur han blev en fotbollsspelare som kunde göra två mål i ett VM, då refererar han till en herre som heter Declan Edge och säger att Declan Edge, han har lärt mig nästan allt jag kan om fotboll. Och det är inte bara
Göteborg.
Göteborg är till och med Torslanda, va? Som ju ja, fan är halvvägs ut i havet från Göteborg sett. Nej, men ja, jag vet inte om du i och med att jag introducerar namnet Declan Edge, känner att du ska ta över berättelsen utifrån ett västsvenskt perspektiv.
Nej, tröska vidare. Det är väl just det jag har. Jag vet att han var i Torslanda.
Ja, nej men, alltså det finns ju då ett halvdussin spelare i den här nya zeeländska truppen som skulle uttrycka sig ungefär som Eli Just, som skulle prisa Declan Edge väldigt högt när det kommer till deras respektive fotbollsliv. Och Declan Edge, ja men det är ju då en gammal nyzeeländsk landslagsspelare som på andra sidan av den aktiva karriären slog sig in på talangutveckling och personlig individuell utveckling och började liksom attackera den nyzeeländska talangverksamheten på ett nytt, innovativt, utanför boxen sätt. Och det sysslade han med nere på Nya Zeeland i ganska många år. Och var framförallt investerad i en kull, alltså spelare födda runt millennieskiftet, som då kom att gå i hans skola. Och den skolan, ja, den handlade ju inte om att på gammalmodigt sätt titta på fysik och förmågan att nå resultat i unga åldrar och liksom knacka långa bollar på den stora killen. Utan det skulle vara fotboll genom att spela fotboll. Det skulle vara korta passningar och positionsskiften och väldigt mycket fokus på det mentala och just den personliga utvecklingen och det här med att se hela människan snarare än att bara se fotbollsspelaren. Allt det där som vi har hört i ganska många olika tappningar, men ändå något som tycks ha varit ganska nytt och banbrytande på Nya Zeeland. Och så långt så kan man väl lyssna med lite intresse, men ändå konstatera att fan, det där långt hemifrån, det andra sidan jordklotet. Och det är och var ju korrekt fram till punkten då det inte längre var det. För de goa gubbarna i Gais, de hade ju en kille som hette Dean Keats från Nya Zeeland. Dan Keats hette han väl kanske?
Ja, Dan Keats till och med. Jag vet fan, jag är inte säker. Kör du.
Ja, nej, men Dan Keat är väl det korrekta. Och han var väl skadedrabbad och gjorde väl inte några jättelika avtryck i Gais på planen. Men verkar ändå ha fått en form av position och inflytande utanför planen. Inte nödvändigtvis i Gais, men kanske framförallt då i den utvidgade Göteborgsfotbollen. Och hans band tillbaka till Nya Zeeland och hans vänskap med och förtroende för denna Declan Edge ledde tydligen till att den sistnämnda fick någon form av ganska allsmäktig roll inom Torslanda. Och det är ju flera olika utomeuropeiska nationer som på något sätt har letat efter ett brofäste in i europeisk fotboll för att just hitta en väg för den inhemska talangutvecklingen. Och när man pratar på det här sättet, då landar man ju ofta i typ Qatar som tar över någon belgisk klubb för att plantera ett halvdussin talanger där med en blick mot hemma-VM 2022. Men för Nya Zeeland, då blev ju då det här brofästet Torslanda, där Declan Edge inte bara fick kontroll över herrfotbollen utan han coachade väl både herr- och damlaget under en ganska utdragen period. Och jag har inte följt Torslanda i detalj så jag kan inte redogöra för vad som blev bra och vad som blev mindre bra. Utan nu noterar jag bara att det sjuåriga samarbetet avbröts i vintras. Och Declan Edge återvände hem till Nya Zeeland och gick tillbaka till den här talangutvecklingsverksamheten i det som heter Olay Academy. Men konsekvensen av de senaste 10-15 åren är ändå att Nya Zeeland spelar VM med ett halvdussin spelare som tackar Declan Edge för sina karriärer, sin egen utveckling. En av de spelarna är Eli Just, som gör två mål på SoFi Stadium i Los Angeles den här VM-dagen. En annan är Nando Pidjanker, alltså en mittback i den nyzeeländska truppen som har spelat i Torslanda. Och egentligen var ju tanken att även Owen Parker-Price från ÖIS skulle ha varit med i den nyzeeländska VM-truppen. Han kom ju till Sverige genom Torslanda där han gjorde väl flera hundra matcher för Torslanda innan han tog klivet till ÖIS och Superettan och Allsvenskan, och han skulle också ha varit i VM-spel, men så kunde lite skador emellan. Men just den här bryggan som är högst reell, högst konkret, högst verklig mellan ett landslag som just har tagit poäng i VM på den största scenen du kan föreställa dig, och Torslanda som är en ganska undanskymd scen i sammanhanget. Ja, den historien tycker jag är underberättad, och därför vill jag bara ge den lite strålkastarljus så här dag, vad är det, 6 av VM.
Ja, men det är den värd, och fan, Torslanda är en hedervärd och fin förening, och Dan Keith, jag vet inte, men jag tror att han fortfarande är kvar i klubben i alla fall, om du inte deklarerar sig det fortfarande.
Nej, Declan Edge tillbaka på Nya Zeeland, det är jag i alla fall klar över. Vad Dan Keith gör, det tar jag fan inget ansvar för.
Nej, det är rimligt. Och med det så har vi väl tagit oss framåt och vidare och uppåt. Jag skulle möjligen kunna ta en annan liten sak, och jag ska försöka göra det korthet innan du får vika ut vingarna kring ett lite vidare.
Ja, men jag vill gärna att du pratar lite grann så att jag inte går från en jävla långör om den nyzeeländska Göteborgsfotbollen till en annan långör. Så säg något kul, det är min uppmaning.
Ja, men vad fan, kul och kul. Jag tycker att det här är lite roligt, för jag, och du kommer sucka och sådär, för att nu blir jag sådär jobbigt jävla frankofon och frankofil igen, men...
Men det, och jävlar, det är någon filosof.
Nej, är det där någon, är vi inte. Det är...
halvt bannlyst författare.
Icke, vi håller oss jävligt mycket till fotbollen här faktiskt. För att det är ju faktiskt så att Frankrike och Senegal ska mötas igen. Och vad får du för vibbar av det då?
Pappa Boba Diop.
Pappa Boba Diop, exakt så. Mannen...
Vila i frid, pappa Boba.
Ja, det är just det som jag vill komma till, för att det är... Det förtjänar att ändå lyfta sin hatt och tända sitt ljus och allt vad vi nu har. Det är alltså mannen som gjorde Senegals allra första VM-mål 2002.
Mot det var dit då. Du skulle alltså?
Det var exakt dit jag skulle.
Ah.
Jag tycker att det är värt det, att bära med sig det in i dagen och kvällen eller vad det nu är på svensk mark. Vi minns ju andra saker från det VM:et och Senegals charmoffensiv. Vi minns kanske, eller hade Diouf, vi minns Henrik Camara framförallt väl. Vi minns en stolpe och allt det där. Men i Senegal så minns man ju också väldigt, väldigt mycket pappa Boba Diop, alltså han som gjorde Senegals första VM-mål någonsin, som gjorde det mot Frankrike av alla jävlar. Och då startade det som blev ett svårslaget fiasko-VM för Frankrike. Det tog ju ända till 2010 innan de gjorde ett ännu större fiasko. Och det där som du är inne på, vila i frid, det var ju så att han flyttade tillbaka till Frankrike. Han hade en ganska spretig karriär. Han var runt, han var i Schweiz, han var i AIK i Grekland, han var i... Om jag nu har rätt för mig, om det var i Lille han spelade, tror jag, i Frankrike mestadels. Och i Lens var det. I Lens, Racing Lens.
Ja, det känns Lens.
Det var Lens. Och drabbas då den här nationalhjälten av ALS. Och sen går allting ganska snabbt. Han insjuknar, han blir som man ju blir, att kroppen långsamt förlamas. Och den gör det fram tills han då för 6 år sedan dör hemma i sin lägenhet. Hans fru som han träffade då precis efter VM 2002. sitter bredvid honom medan han då sluter ögonen till slut då, och somnar in. Och det som är intressant och det som hände direkt efteråt och som väl säger en del om vem han var, för att han hade ju levt större delen av sitt liv i Frankrike, men det som hände direkt efter att han då dör och somnar in är att någon dag senare så ringer Senegals ambassadör upp. 5 dagar efter att han har gått bort så befinner sig hans kista på flygplatsen i Dakar, där Senegals dåvarande president Macky Sall tar emot, där ja, i alla fall halva laget från 2002-landslaget står bredvid kistan med nummer 19 på ryggen, och det är processioner genom hela Dakar ut till då hans födelsort Rufisk, den lilla kuststaden och västra Senegal där han så småningom då begravs. Och ja, så pass stort var 2002 för Senegal, och så pass viktig var Papa Boba Diop för det laget. Jag tycker bara att det, när nu Frankrike kommer köra över Senegal här, så är det värt att, och också ska vi säga att de kommer att göra det med ett Senegal-lag där väldigt, väldigt många spelare har spelat landslagsfotboll för Frankrike också på ungdomsnivå. Jag tror att de är en 6-7 stycken som har gjort det, som lika gärna kunde representera Frankrike. Men det förtjänar att minnas att en del av den gemensamma historien är just en spelare och en ikon som inte längre finns. Papa Boba Diop, må han vila i frid.
Både du och jag vet ju att Frankrikes seger inte kommer bli någon överkörning, utan det kommer bli ett Deschamps 0 mot Senegal, alldeles oavsett hur många offensiva fantomer de ställer ut på planen. Men när du ändå med all rätta pratar om Papa Boba Diop, så vill jag bara till protokollet föra en ljuvligt boomerig artikel som vår kära gamla kollega Peter Wennman skrev under tiden som han var Premier League-korrespondent. Och korrespondent har blivit frankofon. Premier League-korrespondent. Och Papa Boba Diop avgjorde en match för Fulham mot Man United. Och jag citerar Peter Wennman och hans som sagt alldeles utsökt lagom boomeriga ingress. Citat. Papa Boba Diop. Papa Boba Diop. Papa Boba Diop. Säg det namnet snabbt för er själva några gånger. Man borde kunna skriva en hyfsad hiphop-refräng efter det, eller hur? Papa Boba Diop sköt ett skott igår som fick Sir Alex att förvandlas till den gamle Sur Alex igen. Ja, det är ingresser som inte längre skrivs, men som ändå muntrar upp.
Kendrick Lamar, it ain't, men ja, det finns säkert hiphop-piece där någonstans. Ja, visst.
Det är Södertälje-soundet som vi känner från Peter Wennman, som än idag är bosatt ganska nära Ronna, där beatet är starkt och pulsen är hög.
The beat goes on. Ja, fint det var det. Och det där gamla Senegal-laget, om man, de nu inte hade hatat dem för att de slog ut Sverige, så vilket älskvärt lag det var. Ledda av förbundskapten Bruno Metsu, som ju också gick bort alldeles för ung.
Jag önskar någonstans att jag skulle kunna säga att jag ska åka och se Frankrike-Senegal imorgon. Men det ska jag inte. Jag ska inte heller åka och se Norge-Irak, vilket jag verkligen, verkligen önskar att jag kunde säga att jag skulle. Men jag ska inte heller vara kvar i Frisco för att gå på ytterligare en mediedag med det svenska landslaget. Utan jag ska ju dra vidare för att komma tillbaka ut i VM-verkligheten och se på fotboll. Och när jag säger det så undrar jag samtidigt om du kan gissa vad jag gjorde för på dagen 20 år sedan.
Ja, du var ju på vägarna i Tyskland någon jävla stans. Så mycket förstår jag.
Ja, och kopplingen är inte särskilt svår ifall man funderar på vart jag egentligen ska imorgon. Och det har du redan glömt bort. Men jag ska i alla fall till Kansas City. Där jag ska se Algeriet mot Argentina och Leo Messi. Och för på dagen... Hängde. Jag har hängt med Messi i andra kontexter. Men det var inte så jävla mycket läge för häng för på dagen 20 år sedan, den 16 juni 2006. Men det som skedde då, det var ju att Leo Messi gjorde sin debut som VM-spelare. Han gjorde sitt första mål någonsin i ett VM-slutspel. Och jo då, jag var där för att se det hända. Argentina gjorde sin andra VM-match den turneringen och Messi hoppade in på slutet när de asfalterade laget som kanske fortfarande hette Serbien-Montenegro och vann med, blev det 6-0 eller 6-1 till slut?
6-0, var det den här passningsmålet eller? Var det passningsmålet?
Exakt, Cambiassos mål var passningsmålet. Men det tror jag var typ 2-0 eller 3-0. Det måste ha kommit före paus. För det gjordes i den andra buren sett till där Messi satte sin boll i nät. Och det var ju en jävla styrkedemonstration såklart. Men lite på samma sätt som Sverige-Tunisien kanske inte var en 5-1-match. Så var kanske inte Argentina mot Serbien-Montenegro en 6-0-match. Men när det var typ en kvart kvar och grejen i grund och botten var avgjord, ja, men då skickade Argentina in... Ja, vad fan skickade de in? De kan ha skickat in kanske Tevez, Saviola och Messi. Eventuellt så bytte de av då Aymar, Riquelme och Crespo eller något i den stilen. Jag dribblar nog bort mig själv lite grann i vem som bytte med vem och sådär. Men det var det. Det var den armadan Argentina hade att tillgå framåt i det världsmästerskapet. De gick från 3-0 till 6-0. Eller? Det var Pekerman, exakt. Den gamla liksom ungdomsförbundskaptenen som coachade sig upp parallellt med sina adepter till seniorfotbollen. Och jag var där i Gelsenkirchen och såg detta. Jag gick faktiskt tillbaka till rullorna, till läggen, som vi säger på tidningsspråk, för att se vad fan jag skrev om den här matchen egentligen. Och det visade sig att jag la rätt mycket textkraft på att skildra det faktum att Benny Lennartsson hade varit på plats. Och det kanske inte nödvändigtvis var rätt prioritering.
Det var helt rätt.
Jag avslutade i alla fall med en liten passus. Och nu citerar jag mig själv snarare än Peter Wannman. Men jag skrev att igår var det lätt att luras av showen på slutet. Men de tre målen, de var bara en bonus, ett breddbevis och en historia för oss som i framtiden kan skrävla om när vi såg Leo Messis VM-debut live. Och jo för fan, nu ska jag skrävla för det jag nu ska syssla med ett tag framåt och det jag inbjuder dig att delta i och fylla i längs vägen kring. Det är ju då liksom mitt VM-liv med Messi och har jag insett när jag gått igenom det med Maradona. För det är fan vad det har varit sammanflätat i alla fall på plats och ställe. Här när jag såg Messis första VM-match i Gelsenkirchen så fick Benny Lennartsson mer spalt utrymmen vad Messi fick, men det fick även Maradona. Skrev mycket om det faktum att jag hade haft Maradona alldeles nedanför mig på läktaren och det var ett nummer av hur Maradona stod och svingade sin landslagströja över huvudet och sjöng Volveremos, Volmeremos när slutsignalen gick. Och det är klart att det kändes stort då. Jag fattar att jag tyckte att det någonstans var ännu mäktigare att se Maradona och Benny Lennartsson än det var att se Messi. Men det var ju samtidigt ganska uppenbart att ja, det där med Messi, det skulle nog bli någonting att skrävla om. Även då om VM 2006 inte blev hans turnering. För jag såg honom ju en kvart då mot Serbien och Montenegro. Sen hade Argentina vunnit sina två första matcher. De var redan klara för slutspel. Så i sista matchen i gruppspelet mot Holland i Frankfurt, då roterade de typ hela elvan. Och då fick Messi starta. Kanske fick han spela 90 minuter. Sen fick jag ju ett inhopp i åttondelen mot Mexiko. Och när jag summerar sig att Messi, han gjorde 122 minuter i VM 2006. Jag var på plats och såg alla de 122 minuterna. Men när det väl gällde på riktigt, när det väl blev skarpt läge, ja då satsade ju Pekerman på andra kort. För när kvartsfinalen mot hemma Tyskland, ett ganska halvdant Tyskland, stod och vägde, då fick han ju för sig att istället slänga in Julio Kroos, alltså El Jardinero, trädgårdsmästaren från Inter, som ju var en i sammanhanget ytterst jävla medioker targetspelare. Och det ultimata priset blev ju någonstans att Argentina inte kunde avgöra, utan istället fick lov att acceptera att matchen gick till straffar. Och hur fan går det ifall du tar Tyskland till ett straffavgörande i ett VM? Som Svenne skulle sagt, töskar är töskar. Och så var det med den saken. Och efter att Argentina hade åkt ut, då var det ju en Messi som satt där oinbytt och apatisk på bänken med bollskorna avtagna framför sig på marken. Och här ska det också tas in att det är ju en månad efter att Barcelona vann Champions League-finalen. Men Leo Messi nyss, nej, då hade han inte ens fyllt. Jag tror han fyllde, undrar om det inte var så att han fyllde år. Nu ska vi tänka, han är 87. Han måste ha fyllt 19 samma dag som den här kvartsfinalen spelades. Han var 18 fram till dess. Men han fick fira sin födelsedag med att se Argentina åka ut utan att han själv fick möjlighet att bidra. Månaden innan hade visserligen Barcelona vunnit Champions League, men själv var nyss tillbaka från skada, hade inte blivit inbytt. Och det fick ju konsekvensen att han snarare än att vara med och fira bara stängde in sig i sin bubbla, gick in själv i omklädningsrummet och liksom stängde ute omvärlden, för han var ju fortfarande den här väldigt inbundna, jag ska inte säga autistiska, men liksom socialt hämmade lillkillen som spelade fotboll som ingen annan, men som hade väldigt svårt att liksom orientera sig i någon typ av omklädningsrumskontext. Och där lämnade Messi VM 2006, och jag tar därefter mig själv friheten att spola fram till VM 2010. Där jag ju också var på plats och där jag också kan unna mig att säga att jag såg en hel del av Leo Messi med egna ögon. Och ifall jag väljer ögonblicksbilder från Gelsenkirchen 2006, så kommer ögonblicksbilden 2010 från premiären mot Nigeria i Johannesburg. Det var på en jävla rugbyarena, ja, det var Ellis Park tror jag. Var du på den någon gång under VM?
Jag var på den under VM, jag minns inte vilken match, men jag var på arenan, väldigt speciell.
Väldigt speciell, och det var ju också det här med att det var ju fucking vinter i Sydafrika, så det var ju svinkallt. Det var ju så här kondens som frös när man andades ut, och en väldigt besynnerlig inramning på så sätt. Men jag kommer ju ihåg den här premiären för att Messi var svinbra, men han kom ändå aldrig hela vägen fram till målet. För vem hade barrikaderat den vägen? Jo då, Lasse Lagerbäck från Ånge. Han hade ju gjort en plan. Jag vet att jag är suttit, han är ju bra på att spara gamla inte anteckningar men overheads och laggenomgångar. Och mycket av hans laggenomgång in i den här matchen handlade ju såklart om att inte stoppa men bromsa Messi. Och man hoppas ju såklart att det ska vara en jävligt avancerad algoritm som han har presenterat för de nigerianska spelarna. Det ska vara alkemi och liksom något rent mirakulöst. Men det är ju typ en PowerPoint där det står don't dive in. Liksom säljer inte mot Messi. Följ bara med, bromsa, se till att ni har understöd och prioritera det. Och jag och Lagerbäcks gäng lyckas ju bromsa Messi tillräckligt. Och det är ju något jävligt typiskt att de förlorar på att de släpper in ett mål på hörna mot detta argentinska lag. Och det liksom kommer ju plåga Lasse i alla hans dagar. Men någonstans ändå lite symboliskt för det som skulle komma att bli Leo Messis andra VM. För det lyfter ju inte här heller. Han har det där målet i en 6-0-match mot Serbien i Gelsenkirchen. Men han går ju faktiskt igenom VM 2010 utan att göra ett enda mål. Och detta trots då att Diego Maradona har tagit klivet ner från läktaren till tränarbänken. Och det finns en jävla massa analyser kring detta. Liksom var de bra för varandra? Gillade Maradona egentligen Messi eller var han lite avundsjuk på honom? Hur fanns den där dynamiken ut? Alltså min bild är ju definitivt att Maradona dyrkade Messi och gjorde allt han kunde för att frigöra Messi, men att det kanske inte riktigt fanns en struktur på plats som var funktionell för detta. För jag vet inte hur du minns Argentinas VM-lag 2010.
Nej, men att det kändes bara dysfunktionellt. Det var ett lag som inte hängde ihop. Och jag tror att det var ett problem att den största stjärnan var Maradona.
Ja, men så var det ju i någon mån. Och Maradona hade ju... Ja, han hade sannoliken inga taktiska algoritmer att presentera. Utan han ställde ju ut ett lag som egentligen bestod av två halvor. Vi kör några försvarare, för sådana måste man väl ha. Och sen kör vi en offensiv där Messi ska ha full frihet. Och han ska få spela innanför Angel Di Maria och Maxi Rodriguez. Och så bakom Carlos Tevez och Gonzalo Higuaín. Ja, men okej, Diego, men vad fan. Då har du en backlinje och fem anfall. Alltså, hur ska det... Ja, men sen har vi Mascherano i mitten. Han får bara lösa resten. Och det var väl en intressant ambition. Men det funkade ju inget vidare. Och det mynnade ju ut i ett fullständigt magplask från Argentina. När de blir demolerade av Tyskland i kvarten nere i Johannesburg. 5-0 eller fara. Jag var på den matchen, det blev 4-0 eller möjligen 4-1. Där kommer jag ihåg att tyskan gjorde 4 mål. Där kommer jag ihåg att Messi i alla fall inte gjorde något mål. För han gjorde ju då inget mål på hela turneringen. Och här började det bli lite jobbigt. För här hade det ju gått ett par matcher i VM 2006 utan att han hade kunnat sätta någon prägel på landslaget. Och sen hade... intrycket här blivit, han fick liksom all frihet och alla nycklar av Maradona, men sen gick det ändå 5 matcher i den här turneringen utan att han gjorde ett enda mål, så han hade väl 7 raka VM-matcher utan mål, och han hade då det här magplasket som i rätt hög utsträckning då lades på honom för att han hade fått friheten att lösa, han hade inte klarat av det. Och det faktum att laget var helt obalanserat, ja men det var inte grejen, det var Messi hade inte gjort det. Han hade inte motsvarat förväntningen, han hade inte fyllt Diegos tröja nummer 10. Och därför fick han ju en jävla massa skit och han visste att han skulle få det, han var inte rustad för det. Och efter den här förnedrande förlusten mot Tyskland så är det väl framförallt fystränaren Signorini som har pratat och berättat om hur han såg liksom Messi helt omtöcknad och halvt medvetslös ragla in i omklädningsrummet, kollapsa mellan två bänkar och liksom bara skrika ut sin ångest på ett sätt som sen övergick i gråt och konvulsioner. Och Diego Maradona han också säga det i något sammanhang när det skulle utvärderas långt senare, att ja, men, det jag minns från VM 2010, det är omklädningsrummet efter Tyskland. Det är ljudet av Messis tårar som jag sen kommer höra under resten av mitt liv. Och med det slutade någonstans drömmen om att Diego och Leo Messi skulle göra det tillsammans som tränare och spelare. Och med det flyttar vi sen fram till VM 2014. Och där är en bild av att fan, du såg väl nästan lika mycket Messi som jag gjorde, om inte mer. Du såg väl en del Argentina i gruppspelet, eller? För det gjorde fan inte jag.
Måste jag fundera på fan vad de hade för... Det var Bosnien.
Ja, just det. Ja,
var det, och Iran.
Jag kan inte fråga dig såna här saker, för du minns inte sånt.
Jo, men det var Bosnien, men du och Iran och några sommar till var det.
Ja, så var det. Några ytterligare shunos.
Ja, exakt så. Jag minns Maracana någon match i alla fall, så mycket minns jag.
Ja, det var någon match nere i södra Brasilien, precis vid gränsen. Jag tror att Bosnien var väl på Maracana och Iran var väl nere vid argentinska gränsen. Och just jag det. Var inte på någon av de matcherna. Och då utgår jag ifrån att du var det. Men det vet du inte om du var, så jag vet inte riktigt. Jag vet inte vart jag ska med att bolla in dig här.
Jag såg definitivt någon av de där. Kanske två gruppmatcher med Argentina. Jag såg Argentina i alla fall. På Maracana, så mycket vet jag.
Ja, det är värdefull input.
Det är... Ja, där är jag.
men alltså, här blir ju ofrånkomligen ändå symbolmatchen. Inte premiären eller något som ledde fram till, utan det är ju själva slutpunkten. Det är finalen mot Tyskland på Maracana. Och om du har glömt bort det så kan jag berätta att du var där på plats.
Jo tack, det är jag med.
Men... Okej, ja, men det är ju bra. Nej, men det har ju också, det blir en final som i alla fall från argentinskt håll blir ihågkommen för att Higuaín missade en massa. Och vad fan hette han med den lilla liksom råttflätan i nacken?
Vad fan hette han då?
Nu kan du inte bli tyst.
Som inte hade en frisyr.
Nej, men han hade den här lilla flätan.
Ja, jag vet. Jag
han hette Palacio, Rodrigo Palacio hette hon.
Tack.
Han missade ju också en jävla chans. Men grejen är ju att även om Higuaíns missar kanske var mest ögonfallande, så kommer jag jätteväl ihåg den chans som Messi hade. Mm. Och det var inte lika klar som Higuaíns, men det var Messi som hade den. Och ifall du inte kommer ihåg det så kan jag berätta för dig att du satt ju och mös på det som var, ja, men den vänstra sidan av huvudläktaren. För du var liksom den jävla upphöjd fucker som fick en plats med bord.
Det var rimligt.
Jag fick en observationsplats utan bord. Fick sitta bredvid Henrik Brandao när Argentina rimligt. Spelade final i Brasilien. Och det var omtumlande på många sätt. Men en konsekvens var då att jag sitter precis i linje med den här chansen som Messi får på sin vänster med några få minuter kvar av första halvlek. Och det är inte jättelätt chans, men det är Messi. Och det är vänstern. Alltså cash money. 9 gånger av 10. Men det här är den tionde. Han liksom drar en ganska bra bit utanför Neuers vänstra stolpe. Och man tänker att fan, det är inte en grov miss, men det är Messi. Det är något som inte riktigt stämmer.
Det var ju en skadad Messi också, eller hur?
Han hade varit skadad under en stor del av säsongen som ledde fram dit, och det var ju en grej. Men sen, det var hela, han framstod inte riktigt som balanserad, och han spelade en typ av nytt spel under detta VM som jag inte vet hur mycket som var direktiv och hur mycket som var liksom ålagt honom, hur mycket han var nödgad att spela så, men i stort sett, han hade slutat springa. För fram till och med detta hade han ju varit virvelvinden som kom fram med benen som trumpinnar och liksom halvt ostoppbar. Men här började väl den här metamorfosen till, ja, men den promenerande Messi som sen exploderade i jävligt korta stycken. Men här var det lite som att han inte riktigt hade lärt sig att behärska det ännu. Och konsekvensen blev att i stora stycken av viktiga matcher så promenerade han bara runt och tycktes ganska frånkopplad och liksom icke-deltagande på ett sätt som fick en att fundera på om man var tillbaka in i det liksom stumma skalet som man hade befunnit sig i så stora delar av sin tidiga karriär. Och under finalen så började också komma fram bilder som visade att fan, vad hände egentligen när han stod och var ihopsjunken? Jag menar, han stod och kräktes på planen. Han stod och kräktes på planen under VM-finalen. Och det är väl fortfarande inte riktigt klarlagt varför han gjorde det. Och det tror jag inte riktigt han vet själv. Och det har väl alltid varit mest bekvämt för Messi att hänvisa till att ja, men det var dålig kost. Och sen la han om kosten. Men ska du stå och kräkas under en VM-final som konsekvens av kost? Mm. Liksom, då måste du ha käkat fondue i 2 timmar före matchen. Och det hade han ju inte gjort. Utan det hade ju med anspänning och förväntningar att göra. Det hade ju att göra med pressen från en hel nation, från en hel värld. Om att han skulle uppfylla allt det som var ålagt honom. Han skulle ju vara Diego. Och VM 2014 så skulle han ju vara Diego 1986. För de var typ i samma ålder. Messi måste väl ha varit 27 under VM 2014. Och det var ju liksom Diego 86. Det här var en turnering i Sydamerika. Där 86 VM var i Mexiko. Det var liksom krattat och klart för att han skulle lyfta laget hela vägen fram till bucklan. Och han gjorde ju mycket. Han gjorde de där målen i gruppspelet som du har glömt bort att du såg.
Ja, alltså, och Bosnien såg jag definitivt.
Assisten. Och det sköt du bara in och sen var det tyst.
Men
han hade ju sen också när... Han slog ju assisten till Di Maria i sista minuten i 1/8 mot Schweiz. Men det var ändå någonting hela tiden. Alltså det är ju inte Barcelona-Messi som han var före skadorna och före grubblerierna. Och börjar man kolla siffror och statistik så är löpmeter Leo Messi i en VM-kvart 6847. 7 kilometer! Alltså, en riktig spelare dubblar ju den siffran. Det var, alltså, det är klart han var bra och det är klart han gjorde grejer, men det var något som inte stämde. Och sen när de har förlorat finalen efter Mario Götzes mål, ja, då ska det ändå delas ut både en VM-buckla och guldmedaljer, men även silvermedaljer och individuella priser. Och Messi blir ju utnämnd till turneringens bästa spelare. Men du kan ju se på honom att han själv inte tycker att det är rättmätigt. Han vill ju själv inte gå upp och ta emot det priset. För han skäms för att få det när han tycker att han har underpresterat. Och för att fortsätta knyta an till Diego, liksom deras gemensamma stig genom fotbollsliven, så blev det ju ingen VM-final på plats på Maracana för Diego. För det var lite körigt med brassarna, va? De kanske inte riktigt ville ha Diego där. Om Diego är oönskad, tror du Diego kommer? Nej, då skiter väl Diego i det. Men han kommenterade i efterhand just det där med att Messi hade blivit utsedd till turneringens bästa och sa det att fan, ni måste förstå att liksom Leo Messi... Jag hade tagit ner månen för Leo Messi. Jag hade skänkt honom himlen och rymden och allt däremellan om jag bara hade kunnat. Men turneringens bästa spelare, det var han inte. Och det är ju inte rätt och riktigt när någon får den typen av pris på grund av någon sorts marknadsföringsplan. Och det var inte alla som tog de där orden för vad de faktiskt var, för det såg sig som avundsjukans attack och så vidare. Men Messi har ju långt senare vittnat om att när man hade sömnproblem i ett år efter den här VM-turneringen, för att han visste. Han visste vad han kunde ha gjort, han visste vad han borde ha gjort, och det gjorde han inte. Trots att Argentina gick till final och trots då att han utnämndes till världsmästerskapens bästa spelare. Han tyckte inte han förtjänade, han tyckte själv att han var en bluff. Och det är ingen vidare kul känsla att ha. Men vad fan, 3 världsmästerskap in i karriären. Ja, då börjar man ju närma sig andra sidan och sluttampen. Och när vi sen går in i VM 2018, då var ju det en ganska stor del av inramningen. Nu blir det väl Leo Messis sista VM. Mm. Leo Messis sista chans. Och jag vet, vad minns du av liksom Messis VM 2018?
Alltså det var inte så jävla mycket på vägen fram väl. Var rätt så alltså, de åker mot Frankrike.
Väl. De åker mot Frankrike, Kylian Mbappé är helt sensationell. Uh-huh. Och många uppfattar det som att nu kliver han förbi. Nu har tronarvingen exploderat och accelererat förbi den fallna mästaren. För så uppfattades Leo Messi när Argentinas VM tog slut i förtid. Och det var ju i förtid sett till förväntningarna, men absolut inte i förtid sett till prestation. För dra åt helvete var Argentina var usla i VM 2018. Alltså det var nog helt vanvettigt. Och det var ju en konsekvens av att Jorge Sampaoli kom in och trodde sig ha knäckt liksom fotbollens själva källkod, för att han fick några hyperaggressiva chilenare att springa snabbt, hårt och mycket. Men jag trampade totalt vilse med det här argentinska laget. Och det gick ju fel från första stund. Och jag unnar ju mig att fortsätta skrävla om hur jävla mycket VM-Messi jag har sett. För att det kommer vara ett stråk i min gärning och mitt fotbollsliv som jag kommer se tillbaka på med så jävla mycket värme många år efter detta. Jag såg typ all VM-fotboll Messi spela 2006. Jag såg en hel del 2010. Jag såg mycket 2014. Jag såg mer eller mindre rubbet 2018. Jag var på plats på premiären på Spartakstadion i Moskva när Argentina mötte Island. Och visst, Lasse Lava var borta, men han hade ju lämnat över till Hellgrim och det var samma jävla Island. Och de stod ju emot detta Argentina och var så jävla nära att till och med ta poäng. Men så fick ju Argentina straff när det stod 1-1 och Leo Messi skulle skjuta mot den här jävla amatörfilmaren i det isländska målet. Och det kunde ju bara sluta på ett sätt. Och jo, exakt. Islänningen räddade. Messi missade. Messi bar hela jävla världstygnden på sina axlar som konsekvens. Och på läktaren stod en dunderkoksad Diego Maradona och visste inte vad som var upp och ner och vad som var himmel och jord. För det var ju verkligen något man tog med sig från VM 2018 med en jävla klump i magen. Det här med att Maradona var på plats och hela, alltså han var ju helt väck. Liksom läktar Diego, man älskade ju läktar Diego från 2006 och genom alla år. Men här var just den läktar Diego som, han var inte längre i kontroll över sin egen kropp. Han stod ju och liksom skrek som liksom, ja, någon som hade blivit possessed by the devil, men i själva verket var att han blev possessed av sina langare, för det här utspelar sig i realtid. Nu var det ju liksom en TikTok-värld och liksom han står där på läktaren i Moskva och det kommer ju fram folk och ger han en påse med kokain och Diego bara klappar sig på bröstet och pekar bara tack bror, och sen flyger han ju från den ena matchen till den andra och det kommer bilder från privatplan och det är en ICA-påse med kokain han sitter med då. Och från premiären i Moskva ska man ju sen åka till Nizhny Novgorod och spela en andra match mot Kroatien. Och jag är där, Diego är där. Och jag kommer ihåg det att han står där på läktaren in i matchen och är ju skyhög. Och det är liksom tröjan av den bara helt otränade bringan blott. Och han står ju där och sjunger den här 2006-sången olé, olé, olé olé, 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 olé soy argentino no sentimento no puede parar. Han står där i Messi-tröja liksom, nummer 10 Messi på tröjan. Han står där och svingar den och sen går Argentina ut och de har poäng, de har segerbehov och de är helt utspelade av Kroatien, helt utspelade. De är liksom ingenstans i närheten överhuvudtaget. Och där är Sampaoli-laget. Och han har ju fått för sig att ja, men nu har jag möjlighet att bygga ett lag utifrån liksom, mina egna idéer, mina egna ideal. Och det ska inte vara de bästa spelarna. Det ska vara de som är trogna idén och liksom springer och kämpar. Och liksom, det argentinska laget som spelar. Alltså,
det är Lucas, Lucas Bilja-laget, var det inte det? Den
jag vet inte, ja, jo, jag vet fan om han är med, det är han säkert, men liksom Mercado, Taliafico, Acuña, Pérez, Meza, Salvio. Alltså jag vet inte vilka de här spelarna är. Mm. Men det var de Leo Messi hade att försöka spela tillsammans med. Och, alltså det var plågsamt, det var smärtsamt för... Ja, men hela, alla ska springa och sen ska Messi få bollen och sen ska alla springa igen runt honom. Men kroaterna var ju smarta, stridsvana och skolade. Det var jätte, de maskade av Messi. Och sen liksom fick de andra jävla träfötterna försöka göra något. Det blev ju ingenting. Och jag minns att det var känslan jag hade efter matchen. Det känns jag fortfarande kvar idag. Jag gick tillbaks till rullorna och läggen för att kolla vad jag skrev. Och det låg faktiskt helt i linje med hur jag minns det, för ingressen var så här. Det var, citat, ett lag som inte är värdigt sin tröja, en kapten som inte klarar sin uppgift och en världsstjärna som överges och blir till en ensam liten pojke. Genom åren har Leo Messi fått mig att känna fotbollens alla känslor. Ikväll tycker jag för första gången djupt och innerligt synd om honom. För det var grejen, att det var omöjligt för Messi att göra någonting. Liksom, omgivningen var för usel. Laget var för endimensionellt. Det var en fotbollsspelare och 10 träfötter mot liksom Modric och Perisic och Rakitic och det laget. Alltså, det var dödsdömt. Argentina föll och förliste. Och sen gav Messi dem en sista andra andning, för de behövde ju vinna mot Nigeria samtidigt som Island skulle göra något mot Kroatien. Kom inte så. De skulle vinna, de skulle göra något. Argentina var beroende av Island. Island gjorde vad det nu var de skulle göra. Messi gör ju det här målet mot Nigeria när han liksom tar en boll helt i farten, alltså han slutar inte ens i maxlöpning, bara suger ner en boll vänster, höger, vänster, in med den, ett enda spelmoment, han tar dem till slutspel, men sen är det Mbappé som springer förbi, springer om, tar över manteln och titeln som världens storspelare. Och många trodde ju att det var där Leo Messis VM-saga slutade,
men då är han alltså, han är 31, det skulle bli en. Då är det ju över. Han är 31 år gammal och frånsprungen.
Ja, nej, men utifrån fotbollens sätt att fungera, utifrån liksom hur Messi hade spelat sin fotboll, det att virvelvinden hade mojnat, att han skulle behöva återuppfinna sig själv, det skulle ju inte gå. Fan, det är långt till nästa VM. VM i Qatar, vad skulle det ens bli av det? Ja, tusan vet.
Men ska du ta den i mål? Ska du ta 4 framåt till?
Ja, men det får vi göra. Och liksom VM 2022, utifrån liksom Leo Messi, utifrån Argentina på den tiden jag hade en riktig podd, en välbearbetad, genomtänkt och förberedd podd, så gjorde vi väl liksom, var det 2 eller 3 avsnitt enbart om Leo Messi VM 2022, så det fanns en del att säga. Men ja, det är verkligen med mig till min fotbollsgrav att jag såg alla Argentinas matcher utom en på plats. Jag såg alla Argentinas slutspelsmatcher. Och här blir det ju verkligen då ett mästerskap och en prestation som är fullt jämförbar med Garrincha 50, nej, Garrincha 62 och Maradona 86. Liksom det enda som Messi inte har är ett Malvinaskrig att utgå ifrån. Men sett till prestation, sett till bidrag, sett till förmåga att lyfta laget hela vägen. Ja, men det är ju de tre. Det är Garrincha 62, det är Maradona 86 och Messi 2022. Det är de som har vunnit världsmästerskap till 4/5 på egen hand. Maradona hade Buruchaga och Valdano 86. Och Messi hade Julian Alvarez 2022. Men alltså från slutspelet och framåt, att till att börja med lösa hela grejen med det exorcismmålet mot Mexiko när Argentina verkar vara på väg att åka ur. Men sen är det ju hela slutspelet. Han är bäst och utslagsgivande mot Australien i 1/8. Han är bäst och utslagsgivande mot Kroatien i semin. Han är bäst och utslagsgivande mot Frankrike i finalen. Men ändå är det ju faktiskt kvarten jag väljer som symbolmatch. För, nej okej, okay, det är ju inte så att han gör 14 mål och liksom springer iväg med matchen och placerar en utom räckhåll för holländarna. Men han gör den där ofattbara, obegripliga assisten till Molina till det argentinska ledningsmålet. Liksom en framspelning som jag verkligen tycker är berättigat att diskutera kring, som kanske fotbollens allra främsta assist med tanke på kontext och sammanhang och betydelse. Men ännu viktigare och mer signifikant är ju hur han liksom bär och leder sitt lag genom skärselden och förbi Wout Weghorst hela vägen till alltså den allra mest svåråtkomliga och allra mest liksom frampressade segern de överhuvudtaget tar längs vägen. Och det är det med att han, liksom, han tar i fighter hela tiden. Det är som att han är någon jävla NHL-polis samtidigt som han är Wayne Gretzky. Liksom när bollarna går in i mål, då ska han ut till den holländska bänken och köra den här Topo Gigi och alltså händerna bakom öronen. Vad fan sa ni nu till Louis van Gaal? För att han uppfattade det som att van Gaal typ hade sagt att ja, det går att stoppa Messi på presskonferensen inför matchen. Det tar inte Messi. Nej, nej, inte den här versionen. Inte den skäggiga sjöröva Messi. Går det att stoppa mig? Kolla, vad fan sa du nu, gubbjävel? Och sen då efter matchen när han står och gör den här liksom segerintervjun och liksom bara plötsligt tappar fokus på frågorna och istället börjar tuppa sig mot någon jävel utanför bild. Det är liksom Kemira Bobo. Alltså, vad fan säger du, dummar? Och just att det inte är liksom något tuffing uttryck utan det är något så gammalt argentinsk Anderssonska skalleuttryck. Bara Bobo, alltså, vad säger du din dummar? Vem är du liksom ska upp i ringen mot nu, Messi? Ja, men det är just Wout Weghorst. Liksom 4 meter lång, 200 kilo MMA-kropp. Nej, nej, Messi ska köra mot Weghorst ifall inte någon stoppar honom. Och det är ju typ Agüero som är där som någon medieexpert som liksom får liksom hindra Messi, skyffla bort honom från Weghorst och ta honom tillbaka in i intervjun. Och sen får han, ja, snap into it igen och prata lite fotboll och blicka lite framåt och konstatera att ja, men vad fan, vad som än krävs så kommer jag lösa det. Och där även här någonstans som börjar med den här ikonografin där Argentina alltid går ut till matcherna med att först samla hela La Banda, liksom alla tuffingarna, alla jävla killar från Potrero som hårdaste kvarteren i Argentinas slum. Men de går fan ingenstans innan Leo Messi kommer från skuggorna, tar täten och sen bildar de en pilformation bakom honom och så går de ut på plan och sen så besegrar de allt i deras väg. Och där någonstans, ja, där har vi den främsta fotbollssagan under min livstid. Jag upprepar alltid det där om att ja, men Diego är större och det står jag fast vid, även om jag aldrig fick vara på plats och se Diego göra sina grejer. Men jag har fan fått vara på plats och se Leo Messi göra sina grejer i nedförsbackar som uppför slut från 2006 och fram till idag. Och nu är det alltså dags igen. Och det här som man brukade säga förut, att fan, det finns vissa fotbollsspelare som gör att du kan betala för att se dem. Alltså, jag vill ju inte vara individualistisk i min fotbollssyn. För mig är fotboll en kollektiv sport. Men jag ska ju vara helt ärlig, jag åker inte till Kansas City för att se Rodrigo de Paul eller Alexis McAllister eller det argentinska världsmästare. Jag åker dit för att se Leo Messi. Och jag åker dit för att se honom göra det en sista gång. Och de skaffar sig alltid en ny mästerskapssång in i varje turnering i Argentina. Nu är det ju en ny som håller på att växa och få kraft. Den nyckelfrasen är Por la última de Leo. För liksom sista gången med Leo. Nu är det fan sista dansen på riktigt. Det blev inte sista dansen i Ryssland 2018. Det blev inte den sista dansen i Qatar 2022. Nu är det sista dansen. Imorgon så åker jag till Kansas för att se den första valsen i den sista dansen. Och det är fan svårt att önska sig så mycket mer av en fotbollstisdag.
Last Dance of the Goat. Det får mig att tänka på en sak, just det att man, om man nu har följt med hela vägen som du har gjort och sett väldigt mycket Messi i VM. Jag vet att jag berömmer för att jag såg honom i hans allra första stora match på europeisk mark. Jag såg honom när Barcelona mötte Real Madrid borta. Det måste alltså ha varit 2005 eller 2006 möjligen. 2005 kanske då. När det är Ronaldinhos stora match när han blir applåderad av publiken på Bernabeu och Messi gör sin allra första stora match med Barcelona. Men just det där att man vill vara med hela vägen in i mål, jag förstår att du vill vara det. Och jag parallellar med en annan händelse som handlar om simning. Jag följde simningen många år som du vet. Och jag såg Michael Phelps alla OS-guld. Sen gör han sitt sista OS i Rio. Han har vunnit 22 OS-guld. Han har ett sista lopp kvar. En lagkapp, möjligen medley eller någonting. Och det är ju inget som... Jag brinner för att se US och simma hem ett guld i en lagkapp. Men jag vill ju fan inte ha sett Michael Phelps vinna 22 OS-guld bara för att missa det 23. Vi är inte så jävla många i världen som har sett alla hans guld, alla hans 22 OS-guld. Och det kanske är en handfull som då kommer att ha sett alla hans 23 guld. Grejen är att jag har ingen biljett till sista finalpasset och kämpar och gnäller och bönar och ber och förhandlar och lyckas få tag på en biljett till slut med liksom en halvtimme kvar till finalpasset börjar och får liksom springa, åka buss, hoppa, slita, böna, be, kämpa, springa lite till. Kommer upp för en trapp där i simhallen i Rio. Kommer in precis lagom till start. Och ser Michael Phelps vinna sitt 23 och sista OS-guld. Så man kvalade in så att vara en av dem. Jag vet inte. Kan vi vara 15-20 personer som har sett alla Michael Phelps OS-guld? Jag tänker att du kanske känner lite samma sak med Leo. Att även om inte han kommer dansa som förr. Den här sista dansen så förstår jag att du vill vara med hela vägen.
Ja, nej, men absolut. Det känns viktigt. Det är ju tacksamt med cirkelslutningar. Jag vet att vår broder i fält haft Henrik Brandao Jönsson gjorde ett stort jävla nummer av att i samband med den här VM-premiären gräva upp någon mexargubbe som även hade varit på VM 1970 och 1986 på Azteca stadion. Han hade sett finalerna 70-86. Nu fick han se VM en tredje gång på Azteca, och det är klart att det också är en ganska lättbegriplig cirkelslutning att känna med och för. Men vet du vad läget är nu? Vet du hur landet ligger?
Jag vet att klockan är sen och morgonen kommer.
Exakt så. Klockan är fan 2 på natten, vår tid. Och liksom Leo Messi ska snart spela. Och det är en helt annan stad än den här. Så jag känner att det kanske är lite läge att tycka att det räcker för kvällen. Tycka att det räcker med att blicka tillbaka och ja, men, gå och lägga sig med vetskapen om att morgondagen blir en bra fotbollsdag.
90 minuter med Messi och 90 minuters podd är just slut. Tack för att vi fick hänga idag, så stressa på andra sidan.
Så blir det. Så blir det.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.